Ja sitten med kriminalöverkonstapel Kenneth Eriksson i ett mötesrum i polishuset i Böle. Här hörs lite borrande i bakgrunden eventuellt. Jag är här med Kenneth Eriksson eftersom han inte har många arbetsdagar kvar innan han går i pension. Men det här är inte första pensionsintervjun jag gör med dig. För ungefär 1,5 år sedan så gjorde jag också en pensionsintervju med dig, eller avskedsintervju. Och då sa du bland annat att i och med att du ska gå i pension så läggs din grupp ner och människohandeln och kopplaribusinessen kommer att blomstra. Vad hände sen?
No, sen blev det det att när jag skulle sluta så vill ändå huset av en underlig orsak att det ska finnas en sån här grupp som kan gräva fram case annat än narkotika. Och så grundade man på nytt en ny grupp som jag lovade sen ställa upp på att jobba max 2 år med. Men det var då att jag ville inte vara gruppchef utan jag skulle mer vara en sån här mentor där. Och då var det samma att vi skulle gräva fram grejer inom den här branschen och också inom gängbrottslighet och liknande.
Men du kunde ju då ha sagt att okej, men det är bra att någon annan fortsätter utreda människohandel men att själv går jag i pension. Varför fortsatte du ändå?
Jag var säker att det fanns inte egentligen någon som vad heter det, ville fortsätta. Och min gamla grupp var ju splittrad och folk hade åkt sen till andra inrättningar, till CKP och liknande. Så det var svårt att få en grupp som har gjort det här. Så då tänkte jag, sen kom vi förstås också överens. Ska vi säga andra villkor som var bra tyckte jag och det här. Så gick jag med på att jobba ett par år.
Du har nu då ungefär en månad jobb kvar. Men den stora frågan är ju nu att kommer du nu då att gå i pension på riktigt?
Ja, alltså nu går jag nog på riktigt. Jag har ju sagt upp mig allt redan. Att den 31.5 sista arbetsdagen. Men jag är ju på semester hela nästa år. Jag är innestående semester nästan 7 månader, så jag är på semester hela våren.
Varför går du nu i pension?
Nu ska vi se, nu är det 2 år. Den här tvåårstiden som har gått så mer och mer så har jag bara kommit full med att det är inte riktigt samma jobb som jag gjort tidigare. Allt ändras, det är ju frågan om det, att allt ändras och människorna ändras och sen arbetssätten ändras. Och som jag tidigare sagt att polisen har blivit lite ansiktslös på ett sätt. Och jag är ju van att jobba mycket på fältet och vara med folk och prata.
Menar du alltså att du inte har möjlighet att röra dig på fältet längre?
Jag har nog möjlighet. Det har aldrig varit problem för mig att röra sig på fältet. Men dagens poliser tänker på annat sätt. Det är ju bara sanningen också. Att man är hemskt bunden fast i datorer och man litar på datorer. Och människorna tänker på annat sätt. Och det är helt ok tycker jag. Man kan inte säga att det är fel. Världen ändras ju. Och som jag sa, att jag är som en mammut. Att mammuterna dog ut under stenåldern för att de klarade inte av evolutionen. Och det är inte samma här nu. Att jag är inte riktigt färdig att ändra mig så hemskt mycket. Så det är bättre att dö ut vid det här laget då.
Men innan du går i pension så kommer du då att följa med en rättegång där 6 rumäner är åtalade för grovt koppleri. Du har då varit med och utrett det här fallet. Hur kom ni de här på spåret?
Det var helt fel jobb att vi har länge vet om de här människorna, men vi har inte kunnat koppla ihop dem. De var sådär lösa så här celler som jag vet om att det finns. Och sen, det är sanningen att i dagens läge så de flesta av de här sutenörerna kommer inte ens i Forsjärna. De sköter den gröna utanför sin Fors. Och det är ju alltid lite mer jobbigt om det finns tyngdpunkter här i sin Fors. Men vad heter det, i slutet av 2019, på sommaren 2019 fick jag sen vad heter det, via en diskussion med en prostituerad vetskap om att hur de här människorna hängde ihop, det här gänget som vi har ansett vara lösa celler, hur de ändå var en och samma gruppering. Och sen fick vi veta hur stor den är och hur mycket de inhämtar människor hit. Så då började vi sen på hösten att vi ska börja jobba med den här grejen, få bort det här gänget, för att det kom fram att det är en gruppering som är aktiv och skickar människor hit och har booster och ganska kraftigt sköter om den här rumänska sidan här i Finland.
Hur viktig var din insats för att komma de här på spåren?
Det är lite svårt att hur viktigt det är som har skött och det är som har grett fram den och det är som har lett förundersökningen och skött största delen. Jag menar att jag håller 4 år på med den här grejen, vet om det här och försöker skaffa information om de här människorna. när de kommer och åker till Finland, så att det är ett case som är uppbyggt kring mig ganska långt. Jag har haft killar förstås i nya grupper som har haft en stor roll. Det måste man säga, den nya gruppen har gjort, jobbat bra i den här grejen och visat att de kan nya saker. Och de har haft en mycket stor roll i den själva när vi har haft den förundersökningen. Med allt fältarbete och förhörare med och liknande med tekniska delen. Så ensam klarar man ju inte sig förstånd att hur mycket en jag har vetskap om saker och ting och hur mycket en kan leda förundersökning. Så det är bara filmer man ensam gör. Jag hade ett bra gäng kring mig som ställde upp här och jobbade med mig.
I en aktuell koppleriharva som nu ska behandlas i Helsingfors tingsrätt finns 9 offer som har sålt 6. Vet polisen vem som har köpt 6 av offren i den här koppleriharvan?
I det här fallet så är det helt omöjligt att kunna försöka jaga kunder. Jag menar att vi har 7 års det här brottstid. Det började 2013 det här och slutade 2013, det är 15 när vi grep de här människorna. Då talar vi om tusentals säkert kunder under den här tiden och otaliga kvinnor. Alltså vi har ju identifierat över 20 kvinnor som har jobbat i den här grupperingen. Vi har förhört 11 och det här, jag vågar påstå att det har varit frågan om betydligt mer, säkert 40-50 kvinnor som har jobbat under den här gängen. Så det är ju hemskt svårt att kunna då få fram den här kunderna, speciellt när vi inte använt alls teleövervakningslistor på den här grejen.
Tolkar jag det nu som att de här kunderna kommer inte att dömas trots att det är straffbart att köpa 6 av offer för koppleri?
Vi har ingen förundersökning på gång nu gentemot de här kunderna. Men som jag alltid har sagt att vår lag är ju helt, ska säga, knäpp angående kunderna i dagens läge. Jag menar att varenda kvinna som har jobbat i den här grupperingen jobbar helt som hon skulle kunna jobba ensam. Hon gör själv sina anmälningar till sina reklamer på internet. Hon svarar själv i telefonen, hon talar alla engelska, hon flyger själv hit in i landet och åker, allt sköter hon själv. Så när en kund kommer till henne så han kan ju inte veta, är det, och i dagens läge är ju det att utgångspunkten är det att kunden måste kunna tro och veta eller misstänka att det kan vara fråga om ett kopplerioffer. Men det finns inga grejer som skulle kunna säga att det här är ett offer, det är ju det problemet med vår lag i dagens läge. Och därför har jag alltid sagt att problemet ligger närmast på det här, vår lagstiftning som är verkligen roddig och soppig. Det är en sån här Salomo-lag som inte bygger egentligen på någon min åsikt. Om vi ska ha verkligen få kunderna till svar, så det har jag sagt att alltid när en kund besöker en prostituerad, så då tar han en risk att den här människan kan vara offer för människohandel eller kopplerifall. För att i dagens läge vet man ju en här kvinnan inte, för att hon jobbar, nästan alla våra offer jobbar ju som de skulle vara självstående kvinnor. Så där har jag sagt att därför skulle en hel, som i Sverige, helförbud vara förstås betydligt enklare att övervaka. Det är ju världens enklaste. Om det är förbud så får inte köpa det.
Men anser du att det skulle vara liksom orimligt för kunderna i det här fallet att förstå att här har vi ett offer för koppleri eller människohandel?
Jag kan säga att det är svårt för en kund att avgöra själv det här. Om inte ens polisen kan avgöra det, jag menar att det är oerhört svårt för kunden att kunna avgöra det. Men som jag sa, att det är inget försvar, absolut inte. Jag försvarar inte kunderna på något sätt. Som jag sa, att de tar en risk när du går dit till de här kvinnorna, att det kan finnas ett offer.
Du sa att de tar en risk, men samtidigt vet vi att det är väldigt få kunder som har dömts för att ha köpt 6 av ett offer för koppleri eller människohandel.
Jo, det stämmer. Det är mycket få. Och problemet ligger det att man måste göra helt en skild sån här förundersökning sen det gäller kunder om man ska börja med det här. Det är det problemet.
Som vi tidigare var inne på, så ungefär en månads jobb har du kvar, sen går du i pension. Ditt jobb har varit långt ifrån ett sån här vanligt kontorsjobb 9-5. Du har rört dig mycket liksom ute och pratat med människor och på det sättet då avslöja olika brottsfall. Tror du att du kan släppa det här jobbet helt sen när du går i pension? Jag antar att det har gett dig ganska mycket ändå.
Jo, absolut. Det har varit en del av mitt liv och nu börjar det en helt ny del av livet. Det måste man bara acceptera, att sen när man sätter tjänstemärken ner i lådan så då man inte mera polis, då måste man också komma och förstå då, att man ska inte blanda sin polisjobb och ge några goda råd efter det, för att det är inte mitt jobb sen mer. Jag är 39 år och ett av det här, av mitt liv i det här jobbet, och det räcker, och nu är det tid att börja göra annat klokare.
Tack ska du ha, kriminalöverkonstapel Kenneth Eriksson. Jag heter Kristoffer Grön.